Det här är en podd från Svenska Yle.
Är USA redo att ledas av en kommunistgubbe eller en gay kille, eller är det en ilsken miljardär mogul som blir amerikansk president, en ny sådan? Demokraternas race mot Trump är igång på allvar nu när också Mike Bloomberg har kastat in sig i kampen. Så vad krävs det för att ta sig till Vita huset? Är det rätt värderingar och image som är avgörande, eller handlar det bara om att ha tillräckligt mycket pengar? Det här ska vi diskutera här i nyhetspodden med utrikesredaktör Viktor Heikel. Hej på dig.
Hej.
Och jag heter Johannes Taberman. Viktor, hur är det med dig? Hur mycket fylls ditt Twitter-flöde, Facebook-flöde, Instagram-flöde av reklamer och rapporter från amerikanska presidentvalet som nu är igång?
Man kan nog säga att det är helt överfullt, speciellt när det gäller Twitter. Det är massvis med också helt ren valreklam som kommer fram till mig, trots att jag inte är väljare och inte sitter i USA och följer med det här.
Nej, precis. Och jag har noterat samma. Jag menar, vi är journalister, så vi är kanske liksom inte helt vanliga människor här i det här fallet. Men det är helt klart att det amerikanska presidentvalet är ju liksom det största valet på många sätt i världen. Det som får mest uppmärksamhet, följs noggrannast med. Är det här ett så viktigt val för hela världen, tycker du, att vi ska följa med det så noga?
Jag upplever nog att det är det, speciellt av två orsaker. Den ena orsaken är det att USA spelar en så otroligt stor roll på den internationella arenan. USA har mycket makt, mycket pengar och mycket inflytande. Och den andra orsaken är att presidenten i USA har så mycket makt och inflytande. Det vill säga att presidenten kan på egen hand i princip besluta om många sådana saker som presidenter i andra länder ofta inte kan göra.
Till exempel här i Finland.
Till exempel här i Finland. Men sen kan också presidenten på ett helt annat sätt än på många andra håll sätta agendan för politiken. Så jag upplever personligen att den mäktigaste ledaren för det mäktigaste landet i världen är någonting som vi också ska så att säga hålla reda på, och också liksom upptakten till de här valen är någonting vi ska hålla reda på, för det är riktgivande för mycket som påverkar också oss.
Låter helt logiskt. Och i natt drabbade demokraterna 6 toppkandidater samman igen i en ny sån här TV-debatt som ordnades i kasinostaden Las Vegas. Och det här skedde då inför följande primärval som ordnas i Nevada nu på lördag. Vad var ditt intryck av den här debatten? Nu var det första gången som den här miljardären Mike Bloomberg deltog.
Det var nog han som var så att säga i huvudroll, även om det kanske inte alltid var i positiv bemärkelse. Han fick inte själv kanske komma fram med så många poänger som han skulle ha villat. Däremot så var han nog alltså föremål för alla andra kandidaters angrepp. Det gällde såväl hans sätt att liksom föra den här kampanjen. Han satsar massvis med sina egna pengar, han är miljardär, han har hur mycket pengar som helst att sätta på den här kampanjen, och det har han också gjort. Och sen dels också det faktum att hans tidigare uttalanden, tidigare politiska ståndpunkter inte kanske matchar så väl med den demokratiska väljarkåren i allmänhet, och också det att han har hoppat från både parti till parti och sen från åsikt till åsikt beroende på hur den politiska vinden har blåst. Så det var nog som föremål för attacker och måltavla för attacker som han spelar den här huvudrollen i nattens debatt.
Och han är ju en omstridd person, och man har ju vetat att han kommer lite senare med i det här racet, så att säkert kan man tänka sig att de här kandidaterna har väntat på att liksom nu få klämma till honom ordentligt. Och nu liksom talas det mycket om honom, och man kanske ser hans reklamer och hans ansikte figurerar i nyheter och på sociala medier. Vem är Mike Bloomberg?
Han är som sagt en miljardär. Han har Bloomberg TV till exempel, hör till hans koncern. Han har investeringar inom finansvärlden, och det är väl huvudliksom inkomstkällan för honom i det här laget. Men han är också en hemskt kontroversiell person, speciellt när det gäller hans åsikter och uttalanden om kvinnor, om svarta i USA, om latinobefolkningen. Och på så sätt kan man kanske säga att han är en slags demokratisk Trump i det här racet.
Ja, det låter ju lite så.
Precis, och det är också kanske därför de här attackerna mot Trump i den här debatten inte var så prominenta som attackerna mot Bloomberg, för att han lite fick så att säga stå i Trumps ställe, och man vill gärna måla också upp honom som en så att säga en demokratisk Trump, eller en åtminstone Trump-aktig kandidat. Någon som inte kanske har de politiska poängerna på sin sida, men däremot massvis med pengar och ett politiskt maskineri som oljas med de här pengarna.
Ja, det är ju en enorm sån här kampanj han för nu just på tv-kanaler och sociala medier, utnyttjar han också ens mycket. Jag tänkte bara säga att när du här beskriver honom, han är ju också för många kanske känd som New Yorks tidigare borgmästare, det är kanske han den synligaste så här posten han tidigare har haft. Men när nu liksom debatten då fördes i Las Vegas, hasardspelens, gamblingens huvudstad, heliga stad, hur högt spelar egentligen Bloomberg genom att så att säga gå in i det här demokraternas presidentrace, just hoppa in senare, skippa det där första primärvalen och köra med sin egen metod som lite just påminner om Trumps.
När vi tittar historiskt på de här primärvalskampanjerna så är det nog så att de första valmötena och primärvalen i Iowa och New Hampshire har otroligt stor betydelse, för att det ger kandidater som annars kanske inte har den här nationella räckvidden. Det ger dem en möjlighet, om de klarar sig bra där, att använda dem som språngbräde och liksom visa att jag kan samla väljare bakom mig. Jag kan nå ut till folk och jag kan liksom göra mig själv valbar trots att jag inte har den här plattformen. Nu är kanske Bloomberg då motsatsen.
Han har en plattform.
Han är otroligt känd. Det är många amerikaner, många säkert fler amerikaner som visste vem han var än Pete Buttigieg var före den här kampanjen började. Och hans sätt att gå in genom att köpa upp massvis med tv-tid för sina reklamer i olika delstater, framförallt nu under världen inför det här, så går emot den konventionella visdomen om hur man ska föra de här kampanjerna. Och det är helt klart att det har givit en viss avkastning. Han har hoppat uppåt i alla mätningar på sistone. Men om man tittar vem han kanske nu snarast liksom utmanar, Bernie Sanders, så är det inte på Bernie Sanders bekostnad, utan snarare på de andra moderata, så att säga, inom citationstecken, moderata kandidaternas.
Kan man säga att Bloomberg ligger så långt höger ut inom de demokraterna som man kan ligga?
Man kan nog nästan säga det, och åtminstone i dagens demokratiska parti så ligger han nog så långt höger ut att han ännu för några år sedan fortfarande var republikan.
Ja, han kan inte riktigt bestämma sig.
Nej, han har inte riktigt kunnat bestämma sig. Alltså, han är definitivt demokrat så tillvida att han inte kanske längre passar in i det republikanska partiet under Trump. Men han är definitivt inte ens mittenfåra eller ens liksom centerhöger inom demokraterna.
Och han kritiserades ju i nattens debatt också för att inte vara en riktig demokrat och för att bara köpa till sig kandidaturen. Och också med alla de här parallellerna till Trump så vill man verkligen ta avstånd från honom, verkar det som.
Jag skulle säga att när det har funnits en sån här anda inom den här kampanjen, att man går hårt åt varandra, alla kandidater har angripit varandra mycket, mycket hårt jämfört med till exempel primärvalet 2008, skulle jag uppleva.
Ja.
Men hemskt många kandidater har ändå menat att de är liksom i det här race för att slå Trump sist och slutligen. Så om det är så att de inte blir demokraternas kandidat, så vill de också att deras väljare enas kring den som blir kandidat. Och det här är ett budskap som nog har nått ganska väl fram, skulle jag tro. Undantagen Mike Bloomberg, där hemskt många väljare, inte bara bland Sanders som kanske är den kandidat som är längst ifrån honom, utan också bland andra kandidaters väljare, så säger att om Mike Bloomberg ställer upp, om det är han som väljs till demokraternas kandidat, så kommer de att bli hemma.
Fast han själv försöker ju föra fram det här att han är den enda som på riktigt kan utmana Trump, för att han är också en sån här hårdkokt New York-bo för samma generation, affärsman, har mera pengar än Trump, är liksom tuffare än Trump, mer eller mindre.
Han kanske, på ett sätt så säljer han sig mera som någon som är Trump, men Trump på riktigt, det vill säga en Trump med både de politiska och de pengamässiga liksom musklerna för att på riktigt backa upp det här budskapet. Men jag tror att när så många väljare idag bland demokraterna säger att de vill ha i stort sett vem som helst annan än Trump, så tror jag att en demokratisk stand-in för Trump har de facto sämre möjligheter att vinna den här nomineringen än den så kallade kommunisten Bernie Sanders. Där måste man ju påpeka att Bernie Sanders, till exempel om han skulle vara kandidat i Finland, så skulle inte vara hemskt långt ifrån socialdemokraternas mittfåra.
Och han talar ju mycket om den nordiska politiken och välfärdssystemet och lyfter ofta upp det här som en sån här förebild.
Ja, nordiska välfärdsstaten är liksom hans politiska förebild, inte Sovjetunionen eller Kuba eller Venezuela som det amerikansk debatt heter.
Men i amerikansk kontext så blir det där liksom väldigt radikalt.
Ja.
I alla fall tills vidare. Men där kommer vi just till den här på något sätt huvudfrågan som ju på något sätt ändå hänger med under hela demokraternas presidentkandidatsrace, är ju det här att vem har förmågan att utmana Trump, vem har förmågan att vinna Trump sen när det gäller så att säga i finalen. Och då måste demokraterna fråga sig att är USA då redo att ledas av en, om vi nu här lite tillspetsat säger, en gammal socialistgubbe eller en ung gaykille, Pete Buttigieg, eller rent av en kvinnlig feministprofessor Elizabeth Warren, fast det ser allt mer osannolikt ut. Eller krävs det då som sagt en ny Trump 2.0 i Bloomberg, en miljardär med massa pengar? Vad tror du, om vi tänker, nu är det ju Sanders ligger bäst till. Är USA redo för honom?
Jag upplever att en tillräckligt stor del av USA är redo för honom efter 4 år av Trump för att det ska vara möjligt. För 4 år sedan så var det helt uppenbart att inte ens en tillräckligt stor del av demokraterna var redo för en Sanders.
Mm.
Men vi har sett så många olika skiften på lokala och på nationellt plan inom politiken. Där så att säga Trumps sätt att föra politik har fört så många frågor till sin spets att det nu kanske finns också
en motreaktion.
En motreaktion, och sen kanske också ett nytt sätt att se på saker där man liksom, när saker och ting har förts till sin spets till den här graden, så vill folk, eller är folk kanske mer beredda att också ta till radikala som känns radikala åt motsatt håll. Mm. Eftersom det är så många människor, trots att ekonomin på många mätare går jättebra i USA, så har det inte lett till att folk i allmänhet, när vi tittar på den stora majoriteten, har fått det speciellt mycket bättre. Det är fortfarande massvis med människor som saknar hälsovård, och det är fortfarande massvis med människor som inte lever på sina inkomster, trots att de jobbar 2-3 till exempel jobb samtidigt. Det är fortfarande massvis med människor som inte har råd med bostäder för att bostadsmarknaden ser ut som den gör. Och det här är ganska långt också politiskt kopplat. Så är folk kanske mer beredda att välja någon som är en radikal motsats till Trump och hans politik.
Så det finns en sån här gynnsam bördig jord här för Sanders att liksom så sina frön i?
Det tror jag definitivt. Det har vi ju sett också på många håll i USA, att man har valt kandidater till representanthuset som är mer vänster än jag tror sen 2030-tal.
Mm.
När det faktiskt satt socialister, helt regelrätta socialister i representanthuset. Jag tror definitivt att det är sannolikare att Bernie Sanders faller i god jord bland tillräckligt många väljare än vad en Bloomberg skulle göra, för att han är till sin image så nära Trump, även om han på många sätt är en Trump light och sen på andra sätt är liksom Trump i potens.
Precis. Nu förflyttas den här primärvalscirkusen till Nevada. Det är en lite annan delstat än det här tidigare. Vem har bästa chanserna här att få ännu mer liksom, så att säga, vind i seglen?
Om man tittar på de senaste primärvalen eller valmötena som det är där i Nevada, så ser vi att det är ganska långt som han har lite högeråt lutande moderata kandidater som har fått Nevadas röster. Så det är liksom, det är den här moderata liksom högerfalangen inom partiet.
Vem talar det här för? Biden?
Det skulle kanske i princip tala för Biden eller Buttigieg, som då efter de här förra primärvalen och valmötena i Iowa, New Hampshire, har vind i seglen bland de kandidaterna. Men nu faktiskt de senaste mätningarna, jag tittar här på en 6-7 mätningar som har publicerats här på sistone, så är Sanders ett av dem alla.
Ser vi nu en sån här effekt som det just har talats om, att går det bra i de första primärvalen så sen får du just en sån här bra kick och momentum.
Jag skulle tro att det är det vi ser. Många analytiker och många experter och också många inom etablissemanget i partiet har tvivlat på att Sanders är en kandidat som kan samla tillräckligt många väljare bakom sig. Nu ser vi att han har fått flest röster i Iowa, flest röster i New Hampshire, och folk kanske lite börjar vänja sig vid tanken att det här är en kandidat som vi på riktigt kan nominera och han kan vinna. Han kan samla väljare bakom sig, och jag tror att det är lite den här vinden vi nu ser blåsa också i öknen i Nevada. precis. Att Sanders ter sig hela tiden som en mer sannolik vinnare ju fler som han har segrat han har bakom sig. Och jag skulle tänka mig att om han inte ens bara liksom behöver vinna i Nevada, utan också om han klarar sig relativt bra i Nevada, så kommer han att ligga mycket, mycket väl till i det här racet.
Jo, det här på sikt liksom det att han på ett sätt lite kan skaka av sig den här kanske lite orättvisa radikala stämpeln. Han kan få en mer kanske folklig framtoning, någon som liksom representerar demokraterna så där i större bredd.
Jag tror definitivt att han är på god väg redan, och det ser man också i hur hans kampanjorganisation ser ut i jämförelse med många andra. Så det är uttryckligen vanligt folk som skickar in små donationer som finansierar den, och det är uttryckligen vanligt folk som ofta obetalt styr och ställer. Och det är också så att han behöver inte på samma sätt som någon Bloomberg köpa upp hundratals miljoner dollar tv-tid för reklamerna. För han har redan den här gräsrotsorganisationen som gör det här jobbet för honom i sociala medier. Så det är definitivt en mera folklig och folkligt förankrad rörelse, och också en rörelse som är mera förankrad i folks vardag än vad de andra demokraterna har lyckats åstadkomma. Så jag tror att ju fler sådana här goda resultat han har bakom sig, så kommer också den här förankringen att så att säga spela till hans fördel.
Om man funderar på vad det liksom krävs för att vinna val eller för att ta sig ända fram till Vita huset, så kan man ju, om man är cynisk, just tänka sig att det är pengar och kontakter, det är det som liksom avgör allting, det är det som styr politik. Men nu det som du nu säger, om vi just sätter nu Sanders med sin starka ideologi och sen Bloomberg med sina massa pengar mot varandra, och du säger att allt tyder på att det är nu Sanders så här som klarar sig bättre. Det här liksom ideologin seger över pengarna i ultrakapitalistiska USA, det vi liksom ser.
Det är kanske lite att gå för långt. Jag tror snarare att det kanske är så att folk överlag, oberoende av vem du frågar, och det är ju också kanske största orsaken till att Trump ursprungligen valdes till president, var det att folk är trötta på att se politiken föras på det sätt som den har förts hittills. Det spelar en jättestor roll att Sanders inte är en konventionell vanlig politiker, utan han är någon som inte gått med i det politiska racet på samma sätt.
Nu det här bäddar för en verkligt spännande höst med två fräna kandidater i finalen. Tack för snacket, Viktor Heikel. Jag heter Johannes Taberman och du har lyssnat på Nyhetspodden. Fortsätt lyssna på oss.